to go to sit. Vi har satt ett tema för de här dagarna, församlingshelgen. Det satte vi för ganska länge sedan, tror jag. Att tala om vardagskristendom, vad det nu är för någonting. Eller måndagskristendom, eller onsdag förmiddagskristendom, eller vad man nu vill. Men vardagskristendom är det som vi tänker liksom hålla som tema. Lite grann om hur påverkar det din och min vardag? Hur påverkar det min vardag att jag älskar Jesus och tror att han är det bästa som kan hända en människa? Och en del av de här tankarna, de är ju liksom inte nya, och det är ingen ny frågeställning heller. Liksom det här, ja, men hur lever man sitt kristna liv i vardagen? Men jag tror att det är superviktigt att du och jag ibland ställer oss den frågan, liksom, hur påverkar det mitt liv att jag älskar Jesus? Vad gör det med mig? Vad gör det med mina val? Vad gör det med mina relationer? Vad gör det med mina prioriteringar? Vad gör det med hela min livssituation att jag tror att Jesus Kristus är det bästa som kan hända en människa? Får det prägla? Får det påverka? Och hur mycket i så fall får det påverka mitt liv? Och det finns ett bibelvers som jag har gått och liksom haft i huvudet under de sista veckorna. Så jag vill bara läsa den för dig. Det står så här i Efeserbrevets andra kapitel. Att vi är hans verk. Hans verk är vi. Bara det skulle man kunna predika ganska länge om. Vi är hans verk. Det betyder att det är någon annan som har liksom hållit i planerna. Det är någon annan som har hållit i verktygen, som har mejslat fram den du är. Det är någon annan som har hållit i de verktyg som har skapat omständigheterna och den situation där du är insatt. Det finns en högre tanke med ditt och mitt liv. Vi är inte våra egna verk. Vi är inte en produkt av vår egen duktighet eller våra egna studier eller någonting. Vi är hans verk. Och det finns en översättning som säger vi är hans mästerverk. Amen. Hans verk är vi. Skapade i Kristus Jesus. Till vad då? Och så kommer liksom hela den här scoutandan över oss. Till goda gärningar. Alltid redo. Till att göra goda grejer, det är ju det betyder. Ibland så finns det liksom sådana här, det blir lite religiöst, goda gärningar. Det betyder att göra bra grejer. Amen. Hade Danne varit här så hade han sagt fett bra grejer, men jag använder inte sådana ord. Sjukt bra grejer. Vi är skapade i Kristus Jesus till att göra bra grejer. Som Gud har förberett, så du behöver inte ens tänka ut dem själv. Han har redan tänkt ut dem. Så du behöver bara göra dem som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Amen. Så det finns ju en tanke, det finns en plan, det finns en mening. Det finns ett purpose som Gud har tänkt någonting. Med ditt liv och med mitt liv. Och sen tror jag att Gud har tänkt, när han liksom sammanförde oss och vi blev en församling tillsammans, så finns ju liksom alla de här tankarna som Gud har haft för var och en av oss. De kör han ihop till en supertanke som är ena kyrkan. Så vi ska byta namn till super... Nej, det tror inte jag. Jag skulle vilja återkoppla bara ett ögonblick eller rätt länge till den predikoserie som vi har haft hela sommaren. Den är inte riktigt slut igen. Vi ska avsluta den på söndag förmiddag och koppla ihop den med den här temat, tror jag. Vi har talat om de mindre profeterna, de här 12 profetboken. Och jag tror att du som har varit med, många har nog ändå upptäckt att det finns ju någonting gemensamt hos de här profeterna. Det finns någon röd tråd Trots att de här böckerna och profeterna spänner över en tidsperiod på över 300 år och att de här profeterna levde i olika situationer på olika ställen. En del levde i Nordriket och andra i Sydriket och en del profeterade hit och andra profeterade dit. Liksom. Så finns det en röd tråd. Med lite variationer och med lite olika tonlägen så är det ändå ett och samma budskap som de förmedlar. Och det är det här. Att Gud har utvalt ett folk som han kallar sitt folk. Och det folket bär på en kallelse att vara annorlunda än alla andra folk på jorden. Wow. Alltså Gud har utvalt ett folk som han kallar sitt folk. Och det folket bär på en kallelse att vara annorlunda än alla andra folk på jorden. Vad var det de skulle göra? Jo, de skulle älska, tjäna och följa den enda levande guden. Andra folk tjänade sina gudar som inte var några gudar. De fanns inte ens, men det trodde de, men det gjorde de inte. De skulle älska Gud, tjäna Gud och följa den enda levande guden. De ska vara till välsignelse för alla andra folk. Smaka på den meningen en stund. De ska vara till välsignelse för alla andra folk på jorden. Och så ska de därigenom då ge hopp till den här världen. Det var liksom det uppdraget. Och det är det som de här mindre profeterna pratar om. Och så pratar de om det här att när det här Guds folket inte är annorlunda än alla andra folk så uppstår ett problem. Alltså när de är som alla andra då faller allting. Och då håller Gud tillbaka välsignelsen. Han drar undan sitt beskydd och så låter han folket uppleva konsekvenserna av att de har valt att vara någonting annat än det annorlunda folket. Är du med mig nu? Alltså det här händer ju gång på gång. De har kallat sig att vara annorlunda. Tänk annorlunda. Think different, sa Apple, men Gud sa det först. Alltså tänk annorlunda, var annorlunda, handla annorlunda, agera annorlunda, ha andra prioriteringar, satsa på andra grejer, var unik. Och när de inte är det så får de uppleva konsekvenserna av att inte vara det som Gud har tänkt att de ska vara. Och att Gud gör det är inte i första hand ett straff. Utan det är, tror jag, tänker jag, Guds sätt att väcka upp folkets medvetande om vilka de är. Och liksom påminna dem om att det finns något unikt. Det är en unik kallelse över det folk som jag kallar mitt folk. Du kanske minns från sommarens gudstjänster en del av de här orden som Gud talade genom profeten. Som Hosea, när han citerar Gud, säger att det var ju jag som lärde dig att gå. Det var jag som lärde, jag höll ju dina händer så att du kunde börja gå. För jag säger Gud till sitt folk, som man kallar sitt. Eller Amos, som under Herrens andes inflytande säger till folket att av alla folk på jorden, hur många folk finns det på jorden? Jag vet inte, men av alla folk på jorden, av alla folk på jorden, så är det bara dig som jag kallar mitt folk. Ingen annan, det är bara du. Och så påminner Gud gång på gång. Det finns en kallelse. Ni är någonting unikt. Och då är ju grejen så här. Att det Gud har gjort nu i den här tiden är samma sak egentligen som det Gud gjorde förut med det gamla Guds folket. Det står så här i Efesierbrevet 2. Men nu genom Kristus Jesus har ni som tidigare varit långt borta kommit nära genom Kristi blod. Han är vår frid, han som har gjort dem två till ett och rivit skiljemuren. Fiendskapen, alltså det fanns ett gammalt gudsfolk, det som gamla testamentet handlar om och det som de mindre profeterna profeterar till. Och så finns det ett nytt Guds folk. De som har kommit till tro genom Jesus Kristus. Och så säger Guds ord bland annat i den här bibeltexten. Att av de två Guds folken, det gamla och det nya, har Gud gjort ett folk. Gud har bara ett folk. Gud har inte två folk, han har ett folk. Han har sammanfört dem i Jesus Kristus. Han är vår frid, Jesus Kristus. Han som har gjort dem två till ett och rivit skiljemuren. Och Petrus skriver så här. Ni är, och han skriver till församlingen, till de som har kommit till tro på Jesus Kristus och kommit in i Guds rike genom tro på Jesus Kristus. Ni är ett utvalt släkte. Gud har valt ett folk som han har valt att kalla sitt folk. Ni är ett utvalt släkte. Ni är ett konungsligt prästerskap. Ni är ett heligt folk. Guds eget folk. Vem är det han talar till? Han talar till dig. Och han talar till mig. Du är en del av Guds eget folk. Och din uppgift står det här. Det är att förkunna hans härliga gärningar. Han har kallat det från mörker till sitt underbara ljus. Och så kommer den här texten som en del känner igen från sommarens predikningar. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Alltså kallelsen att vara det unika folket, det annorlunda folket är samma för det gamla folket och det nya folket. De två som har sammanförts till ett folk. Kallelsen som gäller för dig och mig, som gäller för samlingen idag, som gäller för kristenheten idag, som gäller för ditt liv och för mitt liv, är att vi har en kallelse att vara annorlunda. Det har hänt någon gång då och då att man har hört folk ska förklara att det här med kristen tro, det är inget konstigt. Och så säger det är jättekonstigt. Men så säger man, jag har nog själv kanske till och med sagt det här någon gång. Så här, ja, men det är ingen skillnad på oss och alla andra. Det är bara det att vi har Jesus också. Men det är inte vad Guds ord säger. Det är inte där kallelsen ligger. Alltså vi har Jesus. Men vi kallade, vi tänkte att Guds plan för ditt liv och mitt liv är att vi ska vara lite konstiga. Nej. Men vi ska vara annorlunda. Ett annorlunda folk som skiljer sig från alla andra folk. Kallelsen är att vara ett annorlunda folk som är en välsignelse för hela världen. Och då är ju frågan som jag tänker att ni kunde svara på lite snabbt nu i en enkät. Eller, hur är man det? Nej, vi tänkte vi pratar lite grann om det den här helgen. Hur är vi ett annorlunda folk som är till välsignelse för världen, för den här staden? Jag har märkt en sak, jag har på ett tag som pastor, jag har märkt en sak att det är så lätt så när vi funderar på hur vi ska nå människor, hur vi ska vara en välsignelse för vår stad, så att vi fastnar i funderingar kring vår verksamhet i kyrkan. Ja, men vad ska vi göra för den åldersgruppen och barnen och de unga och de lite mest äldre unga och de som inte... De som är äldre men vill vara unga och de som är, ja du vet. Alltså hur ska vi göra alltihop det här? Och inte minst liksom så handlar det om väldigt gärna hur vi utformar vår gudstjänst. I en församling där jag jobbade, det var inte här, men i en församling som jag jobbar i så satte vi upp en förslagslåda. Vad ska vi göra som församling? Nya fräscha idéer så här. Vi tog ner den igen därför att 98% handlade om hur vi skulle ha det i gudstjänsten. var liksom mer orgel, mindre orgel, mindre powerpoint, mer powerpoint, mindre lovsång, högre lovsång, ja du vet. Och ibland undrar jag, varför blir det så? För grejen är ju att det är bara 14,3% av ditt liv som är söndagar. Jag vet inte om du har tänkt på det en gång. Men det är 14,3% av ditt liv är söndagar. Och det betyder att 85,7% av ditt liv är inte söndag. Det kan vara befriande för en och annan religiös demon att säga och höra det. 85,7% av ditt liv är någonting annat än söndag. Jag gör det ännu jobbigare för dig. Själva gudstjänsten på söndag förmiddag utgör bara runt 1,8% av din vakna tid under en vecka. Nu är det som sover i gudstjänsten, men om vi tar bort det då. Om du sover 8 timmar per dygn, det kanske du inte gör, men typ sådär. Så består liksom söndagsgudstjänsten, det är 1,8% av all tid du har i en vecka, vaken tid du har under en vecka. Och då har jag räknat med kyrkfikat efter gudstjänsten också. Vi skulle tala 5 minuter var, jag har talat i 15. Men jag är senior pastor. Grejen är, tror jag, att det riktigt stora avtrycket i tillvaron gör vi ju alla de där andra dagarna som inte är söndag. Det är ju liksom de här dagarna när vi lämnar och hämtar på förskolan och vi åker till jobbet och hem igen och vi går och handlar och vi lagar mat och ibland så bråkar vi och ibland så älskar vi och vi betalar räkningar, vi skjutsar till aktiviteter, vi klipper gräs och hänger tvätt. Liksom. De dagarna. Allt det där som liksom pågår hela tiden. Det som vi ibland kallar för livet. Och jag tänker att det är ju där vår kallelse ligger. Det är ju inte jättesvårt att vara kristen. De där 1,8% som är gudstjänst. Det är lätt att vara kristen här inne. Tycker jag. Eller hur? Jag känner mig sällan attackerad för min tro här inne. Det har hänt. Nej. Nej. Men det är ju där ute som vår kallelse ligger. Det är där vi ska vara det annorlunda folket. Det är där vi kan förmedla hopp. Och det är där vi verkligen kan vara en välsignelse. Och nu är det dags för pastor Aron.
Tack, tack. Senior Global Pastor Chris. Ja, som sagt, vi skulle få 5 minuter var. Du körde 15. Kör vi det snabbt. Ja. Du vet, som pastor. Nu har inte jag varit pastor så länge, men jag har jobbat i kyrkan ganska länge. Men när man jobbar i församling så har man liksom en olika tider. Lite olika spikar som man slår på brukar vi prata om. Man kommer tillbaka till liksom olika teman och så bara kör man på det flera veckor. För att det är någonting som Gud vill säga med det, liksom, tror jag. Det är inte bara jag som kommer på det, utan det är någonting som Gud gör. Och den senaste tiden så har min sån spik varit att vi måste vara, eller att vi ska vara små Jesusar. Är det någon som känner igen att jag pratade om det? Ja, upp med en hand. Ja, men det är bra. 50%. Alltså, för att kristen, ordet kristen betyder liten Kristus. Det är ett öknamn som gavs till de kristna i Rom eller i Romariket för att de agerade som små Jesusar. Och det är det här jag tänker också att vi ska vara i vardagen. Vi är små Kristusar, små Jesusar tycker jag är kanske ett bättre ord då, för våra medmänniskor. Eller vår nästa som Bibeln talar om. Och jag tänkte att idag ska jag lägga ut det lite mer. Förklara lite mer vad jag gjort de andra gångerna jag nämnt det. För jag nämner det så här i förbifarten alltid. Men nu ska jag verkligen förklara det här. Men hur kan man vara det? Det är det som är lärjungaskapet, tänker jag. att vara en liten Jesus. Och det är liksom ingenting som blir klart över en natt eller över en frälsningsbön. Att vara en liten Jesus, att vara en lärjunge, är något vi jobbar på genom hela livet. Som Paulus uppmaning till Filipperna, om du har din bibel med dig så kan du slå upp Filipperbrevet 2. Jag hör inte en enda bibel här inne. Vart alla biblar hör ni? I telefonen. Jag ska läsa blädderljud i bibelappen. Han säger till, Paulus skriver till Filippe, församlingen i Filippi heter det. 2 vers 12. Därför mina kära, så som ni alltid varit lydiga, arbeta nu med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara när jag är hos er utan desto mer när jag är borta. Det är ju Gud som verkar i er, så att ni har vilja och gärning, gör det han vill. Arbeta på sin frälsning är Pauls, vad han säger till dem. Det är lärjungaskapet är någonting vi jobbar på. Din frälsning är ditt lärjungaskap, om du inte tog den kopplingen. Lärjungaskapet är en resa som börjar, jag tror den börjar redan innan du har sagt ett ja till Jesus, innan du tagit emot Jesus som din herre i ditt liv. Redan innan det så tror jag att Gud kallar på dig. Gud söker dig. Du lär dig någonting om Gud. Du läser en bok, du kanske läser någonting om Jesus i den här boken. Det är en resa där vi får formas till Guds likhet. Och resultatet för den här resan är att vi ska älska Herren vår Gud av hela vårt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd. Och, vad är det mer? Din medmänniska som du själv, som den modernare bibelöversättningen säger. Eller som Jesus säger vid ett annat tillfälle, gör mot andra som du själv vill bli behandlad. Där lär man sig i skolan och det kanske man har kanske avandligats. Men det är vad Jesus säger, det är Jesu bud till oss. Att vara en liten Jesus, att vara till välsignelse för andra. Det tar sig uttryck i att bemöta människor så som Jesus skulle bemöta dem. Så som Jesus bemötte dem, som vi kan läsa om i den här boken. Och det är vad det innebär att bära på en Guds rikes kultur. Det var det som Jesus skulle instifta när han gjorde sin tjänst på jorden. Var att instifta Guds rike här på jorden. Och det får vi vara en del av och föra vidare. En kultur där vi älskar människor. Där vi ser människor. Där människor blir upprättade och helade. Och bemötta med ett leende. Så enkelt kan det vara. Att vi får vara till välsignelse för andra. Och då kanske någon säger att men Jesus, han gjorde under också. Han var väldigt aktiv att göra under. Han helade, han befriade, han gjorde allt möjligt. Och det stämmer. Det är klart han gjorde det. Och det är så när Guds rike, där Guds rike är, där blir sjuka friska. De fångna blir befriade. Eller som profeten Jesaja säger, jag har inte skrivit upp texten där. Herrens ande över mig, för Herren har smort mig till att förkunna goda nyheter till de förtryckta. Han har sänt mig till att ge dem förkrossade bot, förkunna frihet för de fångna, befrielse för de bundna, att ropa ut ett nådens år från Herren, en hämndens dag från vår Gud, att trösta alla som sörjer och ge det sörjande Sion en huvudprydnad istället för aska, glädjens olja istället för sorgedräkt, lovsång istället för modlöshet. De ska kalla rättfärdighetens ekar som Herren har planterat till sin ära. Det är vad som händer där Guds rike är. Det är vad som händer när vi är små Jesusar där vi är. Där kristna finns, där lärjungar finns, där är Guds rike. Och där sker det också under och tecken. Men låt oss inte bli en församling som i Korint, som sökte de andliga upplevelserna och andliga gåvorna mer än allt annat, som först och främst vill ha det. Utan låt oss först och främst älska människor. Älska människor så som Jesus älskade människor. Och den församlingen blev ganska hårt tillrättavisad av Paulus. Om du öppnar en bibel till första kor 13. Skriver han så här. Om jag har fått förmåga att tala andra språk, både människors och änglars, men inte visar kärlek, då liknar jag en gonggong eller skrällande cymbal. Om jag har fått profetians gåva och känner till alla hemligheter och har all kunskap, om jag har en tro som är så stark att jag kan flytta berg men inte har kärlek, då är jag ingenting. Om jag inte ger allt jag äger till de fattiga, låter mig brännas på bål, men inte har gjort, inte har kärlek, då har jag ändå inte gjort något av värde. Kärleken är tålig och mild. Kärleken är inte avundsjuk, skrytsam eller högmodig. Den är inte oförskämd eller självisk. Den ilsknar inte till och den är inte långsint. Den gläds inte över något orätt utan finner sin glädje i sanningen. Den ger inte upp. Den tror allt, den hoppas allt och uthärdar allt. Om jag har alla gåvor men saknar kärlek, då är jag en skrällande symbol. Vår kärlek till andra människor måste långt överstiga vår kärlek till andens gåvor. Vår kärlek till andra människor måste överstiga vår längtan efter alla häftiga upplevelser man kan söka efter. För det handlar inte om det. Det handlar om Guds kärlek till människor. Där du kan få med och förmedla den. Jesus säger i Matteus 5, saliga eller lyckliga, som en del säger, är de fattiga i anden, för de tillhör himmelriket. Och en del tolkar detta som att det är här ett lärjungaskap börjar. Det är när man inser sin egna andliga behov, sina egna andliga brister, det är då man kan bli frälst, det är då man kan bli räddad på riktigt, det är då man kan ta emot Jesus. När man inser att jag räcker inte till utan jag behöver någon annan som kan ta hand om mig. Saliga de som är fattiga i anden, de som inser sina brister och sitt behov. För de tillhör himmelriket. Det är det här vi måste komma tillbaka till. Och då kan vi också, som Jesus säger på ett annat ställe, ge det du fått som gåva. Ge som gåva det du har fått som gåva. Så när vi är lärjungar i vardagen, måndagskristendomer, vad kallar vi det? Ge som gåva det du fått som gåva. Bemöt människor så som Jesus har bemött dig. Har du mött en Gud som har gett dig kärlek, bemöt andra med den kärleken. Har du mött en Gud som ger dig, visat dig glädje, ge den glädjen vidare. Bemöt andra så som Jesus har bemött dig. Så tror jag vi kommer en bra bit på vägen med vardagskristendom. Ingen av oss är fullständig, ingen av oss är perfekta i det här, men vi är en församling och tillsammans så är vi Kristi kropp. Tillsammans kan vi styrka varandra, täcka upp för varandras brister. Tillsammans så är vi en fullständig kropp. När vi åker på de här sommarlägerna med ungdomarna så har vi alltid en ledarmanual. Och en av reglerna i den här manualen för ledare är att ingen är en färdig ledare. Och det här tror jag applicerar också på lärjungaskapet. Ingen av oss är en färdig lärjunge någonsin. Inte ens Christer. Vi är alla på en resa. Även om vi är långt bort från Gud eller fullständigt helfrälsta. Vi är alla på en resa till eller från Gud. Därför behöver vi lyssna på varandra, lära av varandra, visa varandra medlidande och kärlek, bemöta varandra med Guds kärlek. Och när vi gör det här, då tror jag vi kan göra det ännu bättre i vardagen. i vår måndagskristendom. Även skulle ta över och styra upp det här.
Tack. Fick jag en minut nu, eller? Vi kör på. Vi har ju slängt oss med det här ordet kallelse. Vad är kallelse? Jo, men det är att Gud, vi tror att Gud kallar oss. Vi tror att Gud säger till oss, det här ska ni göra. Och vi vill svara på det. För om vi är hans lärjungar, om vi följer honom, då vill vi göra det som han säger att vi ska göra. Vad är då ena kyrkans kallelse? Vad är ena kyrkans vision? Det står i vår vision att vi vill göra Jesus känd, trodd och älskad. Och så har Christer lagt till av sjukt många fler. Och vad får vi det ifrån? Jo, men vi får det direkt från Jesus. För han sa så här. Då gick Jesus fram till dem och sa, jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut till alla folk och gör dem till mina lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att följa allt som jag har befallt er. Och jag ska vara med er ända till tidsålderns slut. Det här har Jesus sagt till alla oss, alla vi som kallar oss kristna, alla vi som kallar oss hans lärjungar, har fått samma uppdrag att göra det här. Och alla vi är kallade att göra andra människor till lärjungar och visa vad det är att vara en lärjunge. Så att andra människor kommer till tro och lära sig liksom att följa Jesus på samma sätt som vi gör. För det här är ju ingenting som vi vill ska stanna med oss. För att om Gud älskar alla människor, då är ju vi, hur kan vi vara lärjungar om vi håller oss, det oss för oss själva? Och jag tänker så här, att om du med ditt liv får hjälpa en annan människa att komma till tro på Jesus, då har du varit med i den här kallelsen. Och vi har ju ett ganska, man lever ju ett ganska långt liv, de flesta av oss. Så om du liksom har en person som du får berätta om Jesus, som du liksom får hjälpa bli en lärjunge, får hjälpa komma till tro, som du kanske går på den här resan tillsammans med, då är du med. Och det här kan se ut på olika sätt. Men vi har alla ett gemensamt uppdrag på de platserna som vi är på. För jag tror inte att Gud har kallat dig någon annanstans. Jag tror att Gud har kallat dig att vara där du är. På din arbetsplats, bland dina vänner, bland dina grannar, där du är. De som är runt omkring dig. För grejen är att när vi är nära Gud, när vi fyller oss med hans ord, när vi läser den här boken, när vi, varje gång som jag läser om vad Jesus gör, så påverkar det mig. Då påverkar det oss och det gör oss så att vi får ett mjukare hjärta. Och jag tror att det är det som gör det här annorlunda. Att när man fyller sig med det här så blir man annorlunda för att man får andra perspektiv. Och faktiskt, jag tror så här att om man tycker att det är svårt att älska andra människor, om man tycker att det är svårt att liksom, jag tycker det är svårt, då tror jag att vi behöver leva närmare Jesus och leva närmare ordet. För det finns ingenting som liksom vi kan säga eller göra som gör att en annan människa blir frälst. För det är ju Jesus som gör det. Och jag tror att vi kan försöka på våra sätt så mycket som möjligt. Vi kan försöka och försöka och försöka. Men i slutändan så behöver vi Jesus. Det enda vi kan göra är att peka på Jesus med våra liv, hur vi är, hur vi lever. Det handlar bara om Jesus och vi behöver fylla oss med honom om och om och om igen. Vad kan vi göra? Jag brukar säga att det bästa man kan göra när man är en kristen, det är att vara en bra kompis. Det är att stötta dem som är runt omkring en. Var den där som ställer upp för någon som har det tufft. Istället för att säga så här, nej, men jag har för mycket med mina egna grejer. Våga liksom vara den som frågar din kollega som kanske du vet går igenom någonting tufft. Hur är det med dig? Finns det någonting jag kan göra för dig? Att vara en bra kristen är att vara en bra kompis. För att det var ju Jesus. Han mötte ju dem som hade behov. Och nu får vi vara de som gör det. Och våga dela med dig av vad Gud har gjort i ditt liv när du känner att det finns möjlighet för det. Våga liksom säga, men jag kan be för dig. Jag har fått bönesvar. Eller till exempel våga säga, men jag har varit i kyrkan den här helgen och för mig var det helt underbart. Och sen behöver man inte säga så mycket mer. Så kommer de som är intresserade att fråga mer. Och jag tror att Gud vill ha vardag med oss. Och det är så lätt att man fokuserar på, ja men den där gången när jag mötte Gud när jag var 18 år och jag var golvad av hans kärlek, så måste det ju vara varje dag. Men vet ni vad, jag tror inte det. Jag tror att Gud vill ha vardag med oss. Och jag tror att om vi förväntar oss att vi liksom alltid ska så känna spektakulära och liksom spexiga liksom känslor och liksom ha upplevelser med Gud varje gång. Det är lite grann som att förvänta sig att varje gång man hänger med sin kompis så ska man liksom typ så skratta tills man gråter som man gjorde en sommarkväll när man gick på gymnasiet ihop. Förstår du vad jag menar? Vi måste ha rätt förväntningar när vi möter Gud. För att han vill inte bara möta oss när det liksom är fest. Han vill ju liksom vara med oss i vardagen. Och varenda liten bön i vardagen gör ju att vi kommer närmare Jesus. Gör ju att vi fortsätter ha våra relation med Jesus. Och det som är så annorlunda med oss, det är ju att vi har ett hopp. Vi har ett hopp att det finns någonting större. Vi har ett hopp att det finns någonting efter döden. Och det är det som gör att vi är annorlunda. Och vi är kallade att vara annorlunda också för att vi inte längre lever våra liv bara för oss själva, utan också för Jesus. För så här står det i Galaterbrevet. Jag har ju genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag har korsfäst tillsammans med Kristus och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Så länge jag lever här i min kropp lever jag alltså genom tron på Guds son. Han som har älskat mig och gett sitt liv för mig. Vi är kallade att leva som Jesus och att leva för Jesus. Så här står det i andra Korinthierbrevet 5:17. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Så om du är döpt, om du tror på Jesus, då är det något helt nytt. Välkommen, då lever du redan det här annorlunda livet. För vi har blivit gjorda nya genom dopet. Allting i oss blir nytt. Så om man är döpt, då är man en ny skapelse. Och det kommer att synas på det sättet du lever i. Om du lever i ditt dop varje dag. Om du lever nära Jesus varje dag. Och jag tror att Gud om och om och om igen liksom bjuder in oss att gå all in. Bjuder in oss att välja att leva i vårat dop. Bjuder in oss att vända oss till honom. Att liksom gå all in, som jag brukar säga, för honom. För att Gud är ju all in för oss. Han har gett allt för oss. Och då vill jag ställa frågan. Det är inte så svårt att vara här på en söndag. Men vågar du ge Gud din vardag också? Och inte bara söndagen. Vågar du leva så nära honom så att du lever ett annorlunda liv? Vågar du bjuda med honom hem? Bjuda med honom till ditt jobb? Bjuda med honom till dina kompisar? Bjuda med honom när du går på AV? Bjuda med honom när du kör din golfrunda? Eller vad du än gör. Vågar du bjuda med honom? I dina relationer, i din arbetsplats. För grejen är att Gud har lovat att han är med dig. Det läste vi i missionsbefallningen. Gå ut och gör alla människor till lärjungar. Döp dem. Håll mitt ord. För jag är med dig. Alla dagar. Och det är ett löfte. Men vi kan ju välja om vi har med oss Jesus eller inte. Han är alltid med dig, men vi kan ju välja om vi visar det. Vågar vi låta honom förvandla oss? Vågar vi låta honom förvandla vår församling? Ta ett steg närmare. För jag tror att Gud bjuder in oss att ta nya steg med honom. Och det här med vardagskristendom. Att liksom våga ta ett kliv vidare. Och det här kan man göra för första gången. Ta sitt första steg tillsammans med Jesus. Eller så kan man göra det för 10:e, 1000:e gången. För vi behöver överlåta oss till Jesus om och om och om igen. Och som vi sa, det här med liksom lärjungaskapet, det tar inte slut. Lovsångsteamet, ni kan komma upp. För att jag brukar ju säga det här, men vi behöver välja Jesus varje dag. Det är det som det handlar om, att vara kristen. När jag gifte mig med Aron, som jag är min man, då valde jag. Då stod vi framför liksom i kyrkan och så sa vi ja. Jag vill vara med dig i nöd och lust. Och när man väljer Jesus och när man döper sig, då säger man ja till Jesus i nöd och lust också faktiskt. Och på samma sätt som man liksom i en relation, i ett äktenskap, behöver välja varandra varje dag, så måste vi välja Gud varje dag i våran tro och ta med honom i vardagen. Och för han har redan valt dig. Han har redan sagt sitt ja. Det är som att när man står i kyrkan, har ni sett, det är alltid i någon film, alltså så att det är ett bröllop. Den ena säger ja och så ska den andra säga ja och så är det så här tyst jättelänge. Och jag tror att för en del så har Gud sagt ja och så har varit tyst jättelänge från ditt håll. Och han vill bara att du ska säga ja. Han står liksom där som typ den här liksom brudgummen i kostym som bara, jag har sagt ja. Säg ja, liksom. Så är Gud, fast han väntar på dig. Han vill bara att du ska säga ja och välja honom varje dag. Jag tror att Gud varje dag vaknar och väntar på, när ska jag få höra den där personen prata med mig? Åh, jag längtar efter att få höra en bön från dig. Jag tror att Gud varje dag är liksom så här, läs Bibeln idag för jag har ett ord till dig. Jag tror att han är som en så här, en taggad, ja, nu om vi fortsätter, en taggad pojkvän eller man som bara vill liksom säga, jag bara säger mycket, jag älskar dig. Det är liksom Gud när han tänker på dig. Han älskar dig så mycket som liksom en nykär, någon som ska gifta sig, som står där framme. Han har redan valt dig. Han har redan kallat dig. Och jag vet att det är många av oss som har gått med Gud länge, men han har fortfarande kvar den där första kärleken till dig. Den där nyförälskelsen i sin relation till just dig. Och jag tror att, eller det står i Bibeln, att om du närmar dig honom så kommer han att närma sig dig. För han är en gentleman. Gud är liksom inte någon som tränger sig på, som tvingar sig på. Utan han står där och väntar tills du säger, jag vill vara med dig. Och jag tror att vi ska ta en stund nu när vi bara får vara med honom. Och svara på det där och bara säga ja. För vi behöver säga ja till honom om och om och om igen. Det är det som är liksom livet med Gud. Det är det som är den här vardagskristendomen. Att varje dag säga sitt ja till Jesus. Att varje dag följa den där kallelsen att säga ja till honom. Att varje dag komma till honom så att vi kan vara annorlunda. För att utan honom så blir det liksom inte annorlunda. Så vi ska ta en stund nu. Vi kommer lovsjunga tillsammans. Så vänd dig till honom. Svara på hans kallelse till dig. Och liksom, du kan göra det stilla eller du kan göra det utsträckt. Så som du svarar på honom. För han har kallat dig. Så kommer vi lovsjunga en stund och lite längre fram så kommer det finnas möjlighet för bön. Men vi tar en stund nu där det bara är du och Gud. Vi gör ju det här som församling, men han vill möta just dig idag, tror jag. Tack Gud för att du är här. Tack Gud för att du har så mycket kärlek till var och en av oss. Tack för att du älskar ena kyrkan så mycket, Herre. Jag tackar dig för att du har lovat att vara med oss. Jag tackar dig för den kallelse som du har till oss. Att du har utvalt oss att vara dina. Att du har utvalt oss att vara ditt folk. Tack att du har sagt ja till var och en av oss. Och hjälp oss att närma oss dig. Och jag ber att om det finns rädslor att vi bara får lägga undan dem. Jag ber att alla tvivel, allt som står i vägen, alla dumma grejer, vi bara lägger bort det och så kommer vi till dig igen. Så säger vi ja till dig igen. Och så vågar vi släppa in dig på alla de där ställena där vi kanske inte har vågat. Herre, visa oss vilka du vill att vi ska be för. Visa oss vilka de du vill att vi ska visa uppskattning och visa kärlek till runt omkring oss. Uppenbara för oss vart vi behöver ta med dig där vi inte har vågat. Hjälp oss att följa dig. Hjälp oss att gå med dig. Och så bjuder vi in dig, helige ande. Kom och gör ditt verk i oss. Så som bara du kan. Tack att du gör allting nytt. Tack att vi får vara en ny skapelse i dig. Så nu bara ärar vi dig och lovar vi dig och prisar dig. Du som är våran Gud som har gjort allt för oss. Vi vill ge tillbaka till dig. Vi vill säga vårt ja till dig.